Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 3 i Chris Hanners. Herregud, nej ursäkta. Men vi har ju kallat detta för From Kremers. Ja. Men Lisanne
Froome
och Chris Kremers. Där kom det. Och så vill vi lägga till att alla avsnitt finns redan på Patreon.com, eller Patreon. Gå in på Patreon.com, sök på Mördarpodden och välj en valfri summa att stötta oss med. Så får ni tillgång till alla 10 avsnitt som finns där om Chris Kremers och Lisanne Froome. Reklamfria. Ja, Dan, del 3.
Jag vill ju nästan stanna lite i ögonblicket. För även om Lisanne och Chris är besvikna över att de inte fick volontärarbeta i Bukete, så är de ju glada att språkskolan Alto Bukete har tagit så väl hand om dem och fixat en massa turer till dem. Så att de då den 2-6 april är väl omhändertagna tills de kan börja volontärarbeta någon annanstans måndagen den 7 april. Men de har den här extra dagen över och den vill de göra någonting bra av. Och då är den stora frågan vad de ska göra. Och kom ihåg att på introduktionen på språkskolan sa de: ta aldrig en tur på någon av vandringslederna utan en lokal guide. Men nu är ju plötsligt Chris och Lisans ekonomi lite mer ansträngd. De hade räknat med att inte ha så mycket utgifter, för de skulle arbeta så mycket och studera så mycket de här sista veckorna i Bukete. Och att hyra en guide verkar kosta runt 500 kronor. Och det här är mycket pengar. Så att de kanske får tanken då att de skulle kunna gå på en vandring utan en guide. Och ta en lätt vandring. Tisdagen den 1 april 2014 är en strålande solig dag. Vädret i Bukete är helt fantastiskt. Men snart i mitten av april ska regnperioden börja. Och i Panama regnar det fruktansvärt. När det regnar i den här delen av Panama så regnar det så mycket att floder som inte finns annars, eller floder som är väldigt små, blir plötsligt stora floder. Och när jag säger plötsligt så kan det alltså komma enorma flodvågor i de här floderna. Så flera meter höga och svepa med sig folk som trodde att de gick vid en liten bäck.
Oj, oj, oj.
Det är en bra sak att veta för det som händer sen. På morgonen den 1 april 2014, när de vaknar, går Lisanne och Chris till språkskolan. För de behöver ju wifi för att ta reda på. Och där finns också en massa information. Och dessutom finns ju då Eileen där i alla fall. För Marjolaine också åkte iväg nu till Costa Rica. Så de kan få information där och ta reda på vad det finns för roligt att göra den här dagen. Det finns sökningar på språkskolans datorer där de söker på vandringsleder. Och där de speciellt verkar intressera sig för pianistavägen. Enligt ett vittnesmål från Feliciano González så är det här på morgonen som man ser Lisanne och Chris för första gången. De sitter där vid datorerna och han säger i princip hola och går iväg och gör någonting annat och de hälsar på honom.
Det är hans utsagor.
Det är en av hans utsagor. Han har även berättat helt andra saker i andra förhör och i media.
Mm.
Och då måste vi prata om F, som han ju ofta kallas.
Ja.
Feliciano González är omkring 60 år gammal. Det är ju anmärkningsvärt gammalt för professorn på berget, eller bergets professor. En av de bästa guiderna i området. Han är i fantastisk fysisk form. Han har sprungit runt i vildmarken runt Boquete i hela sitt liv. Han är också en väldigt ambitiös företagsledare. Han har sina fingrar överallt i Boquete och långt utanför Boquete. Han är pappa till 3 barn. Han har en dotter och 2 söner. En av sönerna är adopterad och heter Tito González. Och Tito ska ni lägga på minnet, för han kommer att figurera väldigt mycket i avsnitt 9. Feliciano äger en stor gård, men den ligger på andra sidan vattendelaren, långt bortom Pianista, i en by som man inte överhuvudtaget kan nå med bil från Boquete. Den byn heter Alto Romero och den kommer jag snart återkomma till. Till sin hjälp att driva alla sina företag, fast det mesta han gör är ändå att ta pengar av turister, så har Feliciano sin bror, Domingo. Feliciano verkar låta Domingo vara ute i djungeln i Alto Romero med urbefolkningen för det mesta. Och han bossar över en massa medlemmar av ursprungsbefolkningen. Och de heter Nagabe-Boge-folket. Vi kan kalla dem Nagabe. Och Nagabe och det andra folket, vars namn är svårt att uttala, är de 2 största grupperna av ursprungsbefolkningen i Panama. Men de brukar oftast refereras till som en grupp. Och de har då någonting liknande ett reservat på andra sidan vattendelaren i Bocas del Toro-provinsen, och där ligger byn Alto Romero. Feliciano har jobbat med turister länge. Han pratar både tyska och nederländska. Och det är förmodligen därför språkskolan Spanska vid floden, som ju är nederländsk, tycker så bra om honom.
Just det, och kanske därför också som de inte valde den där mästaren, bergens mästare också.
Mm, vi kommer återkomma till bergens mästare sen.
Mm.
För han har en roll i den här historien också.
Det är den andra guiden då som var väldigt bra.
Det finns många guider, men här är de 2 exceptionellt bra guiderna.
Mm.
Så språkskolan tycker att Feliciano är en väldigt bra guide. Och många, det finns recensioner av Feliciano som guide på nätet. Och de flesta säger, precis som språkskolan, att han är kunnig och engagerad och går den här lite extra milen för att göra kunderna nöjda. Men Feliciano har också ett rykte om sig. Och idag är det många hotell i Boquete som har portförbjudit honom.
Oj, jaha, idag. Jag tror du menar idag i berättelsen här.
Även 2014 finns det hotell som har portförbjudit honom, men det är fler idag. Han bor kvar i Boquete än idag. Anledningen att Feliciano har dåligt rykte är att han är väldigt närgången mot kvinnliga turister från Europa. Feliciano hatar Jeremy, som vi har pratat om, artikelfattaren, och vägrar prata med honom. Och han tycker också jätteill om amerikaner. Men han tycker väldigt bra om europeer, och speciellt unga europeiska kvinnor.
Jag tror att jag läste någon intervju med Feliciano där Krytt hade intervjuat honom. Men han gick nog på lite hårt, så kanske efter det som han inte tycker om honom.
Det är exakt det som har hänt. Efter det vägrar han att prata med honom. Sonen Tito har det varit en del problem med. Han är ungefär, han är något år äldre än Chris och Lisanne. Jag tror han är 24 här. Han har varit inblandad i, han är också en guide. Och han har varit inblandad i en hel del bråk i Boquete. För han blir nämligen extremt våldsam när han blir full. Och Feliciano har haft problem med honom. Och sagt åt honom att skärpa sig många gånger. Det finns en recension av Feliciano på nätet från en ung europeisk kvinna som säger att hon var extremt otrygg med honom när hon var ute. Hon upplevde att han gjorde närmanden, och när hon avvisade honom så blev han farlig. Och sa bland annat att han hade faktiskt med sig machete, och med den skulle han kunna hugga av hennes ben.
Nämen.
Det finns också en fransk kvinna som har skrivit en hel bok om hur Feliciano höll henne fången i Arto Romero i den här byn i reservatet. Och dessutom dödade Feliciano hennes hund. Men det här har inte lett till något åtal, och Feliciano är inte dömd för det brottet.
Och var boken skriven efter det här, eller? Alltså
ja.
Efter dem?
Ja.
Och, ja.
Så det kan ju vara ett försök att bara tjäna pengar eller något sånt.
Eller det finns en möjlighet till det i alla fall.
Jag ska också nämna här att det här fallet har börjat bli Panamas palmemord. Det finns massor av teorier, och det finns massor av vittnesmål som inte går ihop med den historia jag kommer att berätta nu, den historia jag berättat hittills. Så redan i princip när mördaren springer upp för trappan på Tunnelgatan, där börjar saker gå isär i palmemordet. Och saker redan börjat gå isär här. Det finns vittnesmål om att Lisanne och Chris redan har gått pianistastigen här dagen innan. Och jag ska ta upp lite mer om det i spekulationer. Men vittnesmålen börjar här gå isär. Jag följer den mest erkända teorin, också myndigheternas officiella teori, än så länge. Men jag kommer att förkasta myndigheternas officiella teori senare.
Okej, det här är inte myndigheternas teori.
Och det vi drar här kommer att vara myndigheternas teori ett tag till.
Okej. Ja, det är Söderhamn och Palme som är dina referenser.
Nej, palmemordet är nog väldigt mycket större intryck i mitt liv nu än Söderhamn.
Oh.
Men jag brukar jämföra små städer med Söderhamn. På Facebook skriver Lisanne och Chris att de tänker promenera runt i Boquete hela dagen. Till sin pojkvän Stefan skriver Chris att de tänker gå ut på en vandring den här tisdagen. När de sitter där på språkskolan och funderar på vad de ska göra, så påpekar personalen att om de går upp på pianista så måste de vända när de kommer upp till utsiktsplatsen Mirador, och de får inte fortsätta ner i djungeln på andra sidan. Men av googlingarna kan vi se att de är väldigt intresserade av pianista. Det finns uppgifter om att Lisanne och Chris äter brunch med två nederländska män. De här männen är inte samma som de tillbringade massor av tid med i Bocas del Toro. De är två andra nederländska män.
Okay.
En nederländsk tidning rapporterar att Lisanne och Chris googlade massor på pianista. Hur man kommer till pianista, hur långt går pianista och hur är terrängen? Hur svårt är det här egentligen? Och på de här sidorna som googlat på så står det också vänd när du har kommit upp till vattendelaren, till Mirador, till utsiktsplatsen. då måste du gå tillbaka. Vi är, av skäl som jag kommer tillbaka till senare, ganska övertygade om att Lisanne och Chris faktiskt gick pianista den här tisdagen. Men det är alltså inte helt säkert att de gjorde det.
Mm.
Och då måste jag prata om pianista. Anledningen till att det här är en officiell vandringsled är att den inte uppstod som en vandringsled. Det här är en boskapsväg. Ursprungsbefolkningen flyttar kor på den här vägen. Och det är bara sista biten av deras koväg. Boskapsstig, vad säger man på svenska?
Koväg lät bra.
Resten av kovägen går då bort till byn Arto Romero och vidare ner i Bocas del Toro-provinsen.
Okej, vänta. Arto Romero, det var det här stället, den här byn som Feliciano bodde i.
Nej, hans bror bor där och han är ofta där. Okay. Men Feliciano bor i Boquete.
Ah,
så tillsammans kontrollerar bröderna ett affärsimperium som sträcker sig från Boquete till Arto Romero.
Okej, men det var någonstans som du sa att Feliciano hade en gård.
Ja, han har en gård i Arto Romero tillsammans med sin bror.
Okej, men det är därifrån, alltså från pianistavägen och så går man dit upp till toppen och ja.
Sen fortsätter man
in i djungeln.
Ja.
Och du kommer säkert komma till varför man inte ska gå ner i djungeln snart.
Ja. På språkskolan fanns en kopia av tidningen Lonely Planet. Eller om det är en bok. Men Lonely Planet, väldigt berömd för just folk som reser i länder utanför i-världen. Och i den här boken, eller tidningen, rapporterar personalen på språkskolan att Chris och Lisanne läste om pianista. Som fanns med där. Och där står också, när du kommit upp till vattendelaren, till Mirador, så måste du gå tillbaka till Boquete.
Mm.
Så att från väldigt många källor har Lisanne och Chris fått reda på att de måste vända.
Och de är ju duktiga på att plugga på saker. Så att det kan ju omöjligt ha undgått dem.
Precis, och i vissa versioner av historien är många som säger att de visste inte att man skulle vända. Men de vet med all säkerhet att man ska vända. Mm. När man kommer upp till Mirador. Och för att komma till början av pianista så tar Lisanne och Chris en taxi. Om man nu åker upp på, eller man går upp för pianista och kommer upp till vattendelaren. Då är vi nu överens om att man måste vända.
Mm.
Och det vet Lisanne och Chris. När man går vidare på andra sidan så är man i en helt annan värld. Naturen är annorlunda, växterna är annorlunda. Det är en del av Karibiska havets kust. Och här är då inte meningen att turister ska vara, utan det är ursprungsbefolkningen som har gjort stigarna. Och de använder dem. Efter ett tag kommer man fram till ormfloden. Och ormfloden kallas så för att den slingrar som en orm. Det är inte för att det kryllar av ormar där. Vid ormfloden finns det 3 repebroar. Som är helt livsfarliga 2014. Idag har de gjorts om och blivit lättare att gå över. Men i princip är det då 2 rep som håller sig och 1 rep som man går på. För att komma över ormfloden. Och när vattenståndet är högt, vilket inte är nu den 1 april 2014. Då måste man använda repbroarna. Och det är jättefarligt. Och folk dör från de här repbroarna. Men ursprungsbefolkningen är vana vid att gå över dem. Och det jag inte förstår hur de får över korna.
Nej.
Utan möjligtvis flyttar de korna på några andra stigar. Eller så gör de det då när vattenståndet är lågt i floden. Men den här floden blir fullständigt livsfarlig så fort det regnar massor. Och speciellt när det regnar massor vill man inte gå över på reproarna. Efter den andra repron är man i närheten av Arto Romero. Det tar för en normal person 3 timmar att gå pianista upp till Mirador. Sen tar det minst 9 timmar att gå till Arto Romero. Och jag har tittat på massor av videor av folk som har gått de här vägarna. Och läst en massa reportage från folk som har gått de här vägarna. Och vissa tog 2 dagar på sig att komma till Arto Romero. Så det är jättelångt och det är inte en bra väg. Men den är ganska tydlig. Arto Romero har 50 invånare. Och de flesta är från urbefolkningen, men det är också folk som bor där som har anställt urbefolkningen och i princip utnyttjar dem. Relationen mellan då vanliga panamabor och urbefolkningen är ansträngd och problematisk. När man går upp för pianista förlorar man mobiltäckning flera gånger. Masten står i buketet, men man kommer alltså i skugga från masten flera gånger på vägen upp. Och på andra sidan så har man ju hela berget, hela vattendelen mellan sig själv och mobilmasten. Man har ingen som helst täckning på andra sidan. Däremot har man täckning när man når fram till Arto Romero. Men den mobilmasten 2014 verkar väldigt svag. Så man måste i princip vara i byn för att ha täckning. En av de stora markägarna Arto Romero är ju just då familjen González. Feliciano och hans bror Domingo. På andra sidan Arto Romero, efter den tredje repron, då är man framme vid vägar. Och då kommer man i Bocas del Toros liksom vägnät. Där är det lätt att ta sig fram. Så ska man åka bil till Arto Romero så åker man från andra sidan. Och Arto Romero är alltså själva syftet med att pianista ens finns. För det är till för att transportera kor.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så nu ska vi fokusera på vägen upp för pianista. Och här är en beskrivning från en blogg. Pianista är i princip tre olika sektioner. De första 45 minuterna, då går man bland kohagar. Och man har fantastiska vyer av vulkanen och de andra bergen. Och av Bukete. Det är alltså en jättelätt tur. Hela pianistaspåret anses vara medelsvårt. Och det beror på vad man kommer fram till sen, efter kohagen. För då kommer man in i en väldigt tät djungel. Med fåglar och insekter. Och det många missar är att det faktiskt bor folk i den här djungeln.
Mm-hmm.
Så att vid ett tillfälle går man förbi någons köksfönster ganska nära stigen. Så att det är inte en otroligt avlägsen djungel på pianista.
Nej.
Man går ungefär 1,5 timmar enligt den här bloggen genom djungeln. Det är jättefuktigt. Och sen kommer man upp i molnskogen. Och där kan det vara fruktansvärt fuktigt ifall det är ett moln i skogen just då. Och det är då, säger bloggen, en otrolig magisk upplevelse. Det känns som att man går uppe bland molnen.
Mm.
Och den här bloggen påpekar också att det är verkligen skillnad mellan djungeln och molnskogen. En annan bloggare, Palm Tree Dude, skrev i januari 2020 att han skulle gå upp för pianista. Han var i Bukete egentligen för att samla in frön från palmer. Jag antar att det var någonting han jobbade med. Men han gick upp pianista bara för att han kände till det fallet. Och Palm Tree Dude, det verkar ju verkligen som att han jobbar med palmer. Han säger att pianista är inte alls särskilt svårt. Stigen är väl underhållen på grund av alla kor. Och det finns inga andra stigar, du kan inte gå fel. Allting går väldigt tydligt upp till Mirador. Och det går inte att göra fel. Du kan inte ramla någonstans. Du kan inte gå av stigen och råka ut för olyckor. Och när han gick upp passerade ungefär 100 människor på vägen upp. Det är alltså massor av folk som rör sig på pianista. Det tog honom 5 timmar att gå upp och ner. Och då stannade han ändå och fotade palmer förstås.
Mm. Men det här var ju efteråt, så då är den kanske lite mer, som du sa i avsnittet, den är populär nu, men ja, inte då.
Den har blivit populär.
Ah.
Men det här var inte turister han mötte, utan det var lokalbefolkningen mest. Och han säger att det finns ett antal skjul där uppe också, förutom bostäderna. Och i de här skjulen så är det tanken att man ska kunna söka skydd om det börjar ösregna. Och det finns ett vittnesmål att Lisanne och Chris satt i ett av de här skjulen vid ett tillfälle och bara tog en liten rast. Pianista är 4,5 kilometer lång, men det är alltså 600 meter uppåt också. Väldigt duktiga guider och väldigt vältränade personer kan gå upp till Mirador på bara en timme.
Oj!
Men Lisanne och Chris kommer att göra på ungefär 2 timmar och det är ganska snabbt.
Mm.
Och de är i bra form. Och går de upp på 2 timmar kan de inte vara jättepåverkade av höjden heller. Det verkar som att om man är en person med god lokalkännedom så kan man ta bil upp så att man bara är 20 minuters promenad från Mirador på något annat sätt. Och det finns vittnesmål om att en röd bil var uppe här nära Mirador under eftermiddagen den 1 april. Men vi ska återvända till Lisanne och Chris nu och deras taxiresa. Taxichauffören heter Leonardo, men kallas vanligtvis för Leo. De intryck man får av Leo och folk som har pratat om honom är att han är väldigt snäll och plikttrogen. Men i bilen sitter 2 män som aldrig har identifierats.
Mm-hmm.
Och de är på väg någon annanstans, som han passar på att köra Chris och Lisanne till pianisten. I ett vittnesmål säger Leo att han släppte av Chris och Lisanne klockan 13.40 på måndagen vid början av pianista. Men det här är tisdagen.
Mm.
Och vi vet från andra tidsuppgifter att Lisanne och Chris måste ha kommit till början av pianista omkring klockan 11 på förmiddagen. Men det finns flera vittnen som säger att Lisanne och Chris lämnade Altobuquete klockan 13.
Nej, vad konstigt. Men det kanske bara är förvirrande.
Och flera vittnen säger att de har sett dem vid början på pianista på måndagen och inte på tisdagen. Men officiella versionen, som de flesta tror på och som myndigheterna tror på, är att Lisanne och Chris kom till början av pianista klockan 11 tisdagen den 1 april 2014. Mobilerna och digitalkameran Chris och Lisanne har med sig, som vi ska ägna ett helt avsnitt åt mobilerna och ett helt avsnitt åt digitalkameran. De uppger också helt olika saker. Digitalkameran säger att de kom till början av pianista 2013.
Ja.
Så den är uppenbar felinställd. Chris pappa Hans och hennes pojkvän Stefan säger att de hade kontakt med Chris klockan 14 på tisdagen. Men de har inte berättat vilken form av kontakt de hade med henne. Och det kan omöjligt vara sant. Möjligtvis tar de fel på tidsskillnaden.
Mm.
Men det är alltså möjligt att alla tider är fel. Vid början av pianistavägen ligger en familjeägd pizzeria. Och där arbetar Louis. Louis blir intervjuad i podden Lost in Panama. Och han är ju intressant för det här fallet. För 2014 hade han en hund som hette Azul. Azul är spanska för blå. Och i alla berättelser om det här kallas han för Blue.
Mm.
Blue är en Siberian Husky. Och i den här länken som finns i avsnittstexten till alla bilderna så finns också en bild på Blue. Blue är en jättegullig hund. Men han har en jättekonstig ovana. Och det verkar som hans ägare Louis inte har tid att ta ut honom och promenera. Och Blue älskar att gå långa promenader, för han är en Siberian Husky. Och det vill han göra på pianista. Så Blue väljer en grupp turister varje dag som ska upp på pianista. Det verkar som att det är en viss mängd turister som går upp på pianista varje dag 2014.
Ja, för det var just det som jag tänkte på, du vet, när jag sa i avsnitt 1 att jag kommer återkomma till min fråga när du sa att det är en väldigt gömd, liksom det är inte turister som går där.
Men det finns mycket turister i Buquete.
Ja, så det var ju liksom i förhållande till hur populär vulkanen var så är pianistavägen en liten fjutt.
Det är också oklart för mig om Blue då väljer att följa med ursprungsbefolkningen istället och deras kor om han inte hittar några turister.
Just det.
Men varje dag väljer han en turistgrupp och följer med dem. Och han ser det som sitt ansvar, enligt ägaren Louis då, att ta med sig den här gruppen ner. För alla vet att man måste vända vid vattendelaren. Och Blue tycker att det är en alldeles lagom promenad. Han följer med turisterna. Och när Hans Kremers, Chris pappa, kommer till Bukete och går pianista, då väljer Blue hans grupp. Så Blue följer med, och det finns en video där på YouTube när Hans Kremers har, och Chris mamma har valt att ha Feliciano som sin guide, och Blue väljer att följa med dem.
Varför valde de Feliciano som sin guide?
Jag ska återkomma till det.
Okay.
Men Feliciano har arbetat väldigt nära familjen Kremers.
Okej. Okay. Men inte från?
Nej.
Nej.
Efter att ha gått upp med en turistgrupp och fått med dem tillbaka ner, så går han tillbaka till pizzerian. Och Louis kan ofta se Blue komma tillbaka med sina turister. Man har alltid med sig turisterna tillbaka. Och Louis säger, möjligtvis för dramatisk effekt, att det hade aldrig någonsin hänt innan artisten att Blue kom tillbaks utan sina turister. Han kände ett extremt stort ansvar för turisterna. Men den här tisdagen kommer Blue tillbaka själv, ner från Mirador.
Det är så typiskt hundägare också. Så här. Ja, min hund skulle aldrig lämna... Nej, din hund kanske är rädd för att vara själv och följa med turisterna tillbaka på grund av det.
Din hund kanske har sett något fruktansvärt just den här dagen.
Mm.
Men ingen vet alltså med säkerhet ifall Blue följde med Lisanne och Chris. Och jag lutar åt att han inte gjorde det. Jag lutar åt att han gick med en annan turistgrupp.
Mm.
För att, ja, på grund av en enkla anledning, att Lisanne älskar att ta bilder.
Ja.
Och om du har med dig den här supergulliga Siberian Huskyn, och ingenting tyder på att Lisanne och Chris inte gillade hundar, så skulle man ju fotografera honom.
Precis, och de fotar ju väldigt mycket upp för den här pianistavägen.
Ja.
Bilder som man också, som vi kommer att posta på Mördarpoddens Instagram.
Och som vi kommer att prata om i detalj i avsnitt 6.
Och där finns ingen hund.
Nej. Så pianist är en medelsvår väg. De går upp på den. Och det här borde inte vara några problem. Och av bilderna då så kan vi se att det inte verkar vara några problem heller. Lisanne har på sig ett turkos linne. Chris har på sig ett vitt och rött randigt linne. Som jag tycker ser ganska ovanligt ut. Det borde märkas väldigt tydligt om man träffar på henne. Båda shorts och vandrarkängor på sig. De har bra skor för vandring i terräng. De är beredda på vandring i terräng. Lisanne har också på sig en blå ryggsäck. Men de turas om och bär den. I ryggsäcken ligger bland annat Lisannes kamera, tjejernas mobiler och solglasögon. Och några saker till, och exakt vad som ligger i ryggsäcken ska vi tala ganska mycket om i avsnitt 5. Det här är väldigt lätt utrustning. De förväntar sig en jätteenkel promenad upp till Mirador. Lisannes bror Martin har sagt att han tror att de hade precis det här. Att de skulle göra en kort trip. Hade de gått i Tyska Alperna så hade det här inte varit konstigt heller. Om de visste att det inte var särskilt svårt. Men det anmärkningsvärda här är allting de inte har med sig. Och allt de inte har med sig har de ju lämnat på rummet hemma hos Miriam. De kunde ju till exempel ha tagit med sig en kompass. En powerbank till mobilerna. De kunde kanske med sig en solladdare, en vissla, ett extra batteri. De kunde ha tagit med sig någonting att ha på huvudet. Det är ju soligt. De har ju redan blivit ganska solbrända, men det är bra en hatt när man ut och går i ett soligt land i Centralamerika. De har inte tagit med sig solskydd och dessutom har de inte tagit med sig myggspray. Men det finns vittnesmål som säger att Chris hade varit inne i en butik i Bukete och köpt en anmärkningsvärd stor mängd myggspray, men ingen myggspray är med. Chris verkar ha haft ganska känslig hud och brukade ta med sig solskydd. Även i Nederländerna. Men hon har alltså inte tagit med sig det här, vad vi vet.
Men det talar väl lite för att de inte tänkte att det skulle bli en längre promenad?
Nej, de räknar nog med 5 timmar.
5 timmar.
Men om de startar klockan 11 så kommer de ner vid 16. Och sen har de bokat en middag hemma hos Miriam. Hon ska bjuda dem på middag på kvällen. Det är riktigt, riktigt dumma Lisanne och Chris gjort, om man får skylla på offren, är att de av någon anledning, kanske för att de var ute och festade hela natten, inte har laddat sina mobiler. Så när de börjar gå upp för pianista så har de 51% och 49% kvar av batterierna.
Oj, det hade jag ingen aning om.
Det är ju ganska märkligt.
Ja.
För även om jag ska gå en enkel promenad i skogen vill jag gärna ha en fulladdad mobil. De hade kunnat ladda mobilerna på morgonen. För att ta med en laddare till språkskolan medan de satt där och googlade. Men det har de inte gjort.
Sen bör ju hennes iPhone 4, som jag nu avslöjar att en av dem har. Jag tror det är Chris som har en iPhone 4. Den bör ju vara relativt nyinköpt. Då, jag vet inte, men min iPhone 4, den hade, alltså, batteriet var ju kast.
Jag har också ägt en iPhone 4 och den var fruktansvärd.
Ja, men någonting vi kommer få reda på i historien är väl att iPhone 4s batteri inte är helt kast.
Exakt. iPhone 4s batteri kommer göra en enorm prestation i den här historien.
Ja.
Vittnen från början av pianista säger att de varnade Lisanne och Chris för att gå upp för pianista för att de skulle inte hinna ner innan det blev mörkt. Och de påpekar också att om man kommer upp till vattendelaren så måste man vända och gå ner igen. Men det här verkar helt obegripligt om de faktiskt gick upp klockan 11. För då borde de komma ner långt innan det blir mörkt, 20:07. Men de här vittnena säger det. Och de säger också att de sa det här 3-4 timmar senare än vad den officiella historien säger.
Mm.
En av de sista personerna som ser Lisanne och Chris i livet tisdagen den 1 april 2014 är en kvinna som heter Martina. Och hon tillhör då ursprungsbefolkningen. Och i Lost in Panama finns det en sekvens där de då ska börja gå upp för pianist och då sitter Martina där i sitt hus. Och de pratar med henne och hon berättar, ja, jag såg dem. Vi vet att Lisanne, och just bara Lisanne, om det, för det har kommit ut en fil från polisen som säger att Lisanne hade ingen uppkoppling på mobilen under stora bitar av vägen upp för pianista. Omkring klockan 13 når Lisanne och Chris Mirador. De är uppe i vattendelaren, de är vid utsiktsplatsen. Och där tar de ännu fler selfies, de har tagit selfies på vägen upp. Och de är jätteglada. Båda ler stort på bilderna. De ser ut att må väldigt bra. Som jag sa har Martin från Lisannes storebror gjort en dokumentär om Lisanne. Och där säger hennes familj att de kan se på bilderna på Lisanne från toppen att hon är jättelycklig och att hon har utfört någonting stort. Hon har gjort någonting vuxet. Hon har sagt att hon skulle gå upp för den här vägen och gjort det. Och de kan till och med se att Lisanne blir vuxen på de här bilderna från Mirador.
Nej.
Från utsiktsplatsen kan man se Bukete. Man kan titta bakåt där man kom ifrån och se staden nedanför sig. Och det är till och med så att på en av bilderna som de har tagit så ser man Bukete. Det finns alltså ingen chans i hela världen att Lisanne och Chris inte vet att de måste vända här och gå tillbaka till Bukete för att hinna i tid till sin middag. De har ingen utrustning för att gå vidare och de borde gå tillbaka. Om de vill hitta till Bukete så bör de alltså bara vända sig om och titta på Bukete. Där är Bukete, dit ska vi gå, nu vänder vi och går ner. Men de gör inte det, utan de fortsätter över vattendelaren. Här på toppen vid Mirador står idag ett minnesmärke. Och på det står det Lisanne Fron och Chris Kremers. De dagarna de föddes. Och sen står det den 1 april 2014. Lisanne och Chris väljer alltså att gå helt fel väg. Och när de gör det så kommer man alltså in i provinsen Bocas del Toro, som är på andra sidan vattendelaren. Här finns då mycket mera träd. Och det är genast en mer fientlig djungel. Det är inte meningen att turister ska gå här. Men det finns turister som gör det. Och så fort det här fallet blev känt så målade media i Panama upp en bild av djungeln på andra sidan vattendelaren som en mardrömsdjungel. Men det är inte alls sant. Utan stigen på andra sidan är i princip samma stig. Den är inte mycket svårare. Tvärtom ser den ganska inbjudande ut på andra sidan. Mm. När man står vid utsiktsplatsen. Och vi vet att Lisanne och Chris har gått vidare på vägen. På grund av att det finns bilder på dem på andra sidan vägen.
Alltså det är så, för jag tänkte precis fråga det. För det, som jag har hört, det är att det finns 10 stycken bilder på kameran som har med den här dagen att göra. Eller man ska säga.
Inte... Nej, det fanns 10 stycken bilder som hade släppts 2019. Men idag finns det många, många fler.
Alltså de tog...
Ja, det finns många fler bilder.
Okej.
Okay. Och vi ska prata om det i detalj då i avsnitt 7.
Det förklarar för sig varför jag alltid undrat varför de tog så få bilder upp till toppen. Med tanke på att de tyckte om att fota. De borde ha tagit fler bilder. Och om de nu har tagit fler bilder, då är det ju väldigt... säkert att hunden inte var med om han inte syns på en enda bild.
Ja.
Men det finns alltså bilder från efter att de är på toppen så finns det bilder som visar att de går till
de
andra sidan.
De fortsätter på andra sidan. Och alla platser där de här bilderna tagits precis efter att de kom över på andra sidan, de platserna har hittats. Så okay. Vi vet precis vilken väg de har gått den första lilla tiden efter de går över vattendelaren. Dessutom har de tagit bilder med mobilerna.
Nej.
Men det ska jag komma tillbaka
är
till.
Är det sant?
Ja, i avsnitt 7.
För det tänkte jag tänkte precis på det. Att det är lite konstigt också att man har ändå en iPhone. Men då kan man också kanske säkerställa tiden då på bilderna.
Ja, tiden på bilderna är säkrad. I princip, jag ska återkomma till det också i avsnitt 7.
Ja, jag kan knappt vänta. Vad är vi på nu? I avsnitt 3? Det är 4 avsnitt kvar.
Det finns en anledning att fortsätta. För att de har fortsatt på den här vägen så vi vet att de gick på andra sidan. Så man går lite längre bara. Säg 20-30 minuter till. Då kommer man till ett jättevackert vattenfall. Där man kan bada. Och om Chris och Lisanne tänkte bada det vattenfallet och kände till det av någon anledning. Då skulle det kunna förklara varför de fortsatte. Men det förklarar inte varför deras... Det är bara Chris som är på bilderna på andra sidan vattendelaren. Och hon ser inte längre alls lika glad ut. Men det kommer vi tillbaka till i avsnitt 7.
Ma, just det.
Men jag vill verkligen påpeka att det här att det är, djungeln är superfarlig på andra sidan Mirador. Det är en tidningsanka från Media Panama. Det blir farligt när du kommer fram till ormfloden. Men det är många timmar kvar till ormfloden.
Mm-hmm.
Det finns andra vägar att gå på andra sidan vattendelaren. Men det är inte naturligt att gå de andra vägarna. Utan då måste man i princip veta vad man gör.
Du menar man måste ha en machete och hugga ner sin stig framför sig, eller?
Nej, det finns stigar man kan gå på utan machete också. Man kan dessutom följa massa bäckar och deras fåror genom terrängen. Men här, någonstans... På andra sidan vattendelaren så försvinner Chris och Lisanne. Och jag sa ju förut att det är vanligt med försvinnande i området. Men folk brukar inte försvinna här.
Mm-hmm. Nej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och i nästa avsnitt så ska vi börja leta efter Chris och Lisanne. För då är det dags för sökinsatsen.
Jag blir avundsjuk på våra Patreon nu som bara kan klicka på play till nästa avsnitt. För jag kommer få vänta ett tag innan vi spelar in nästa avsnitt.
Ja, du kommer få vänta till nästa inspelningstillfälle.
Ja.
Jag vill tacka Jeremy Kreit för allt hans arbete med det här fallet. Hans arbete med för Daily Beast, där han är reporter. Och också för podden Lost in Panama. Jag vill tacka Scarlett R. väldigt mycket för hennes blogg och hennes extrema arbete med det här fallet. Hon har gjort så mycket bra saker som jag skulle vilja ta med om avsnitt som vi inte har plats för. Så det är därför jag säger att jag kan göra fler avsnitt. Bland annat har hon tittat på ett antal andra fall där folk har hamnat i liknande situationer. Och hur de har betett sig extremt annorlunda än Chris och Lisanne ifall det här är en olycka. Jag vill också tacka Sofie Karlsson och Tobias Henriksson för deras hjälp.
Och jag vill tacka Dan Hörning för din hjälp.
Jag vill tacka dig för att du är här och lyssnar på den här historien.
Ja, nej, men superbra, jätteintressant.
Och jag vill tacka mina föräldrar för att de inte lät mig åka till Panama när jag var 22. Oh.
Ja, det är så hjärtskärande också. Jag kan inte låta bli att tänka på när jag hör allt det här. Liksom. Om det inte hade skett, då hade det här inte hänt. Om det inte hade lett till det, så hade det här inte hänt. Och det är väl, ja, nu är jag ju en utomstående då, i ett helt annat land som hör om detta. Men jag kan tänka mig som anhörig att det där måste spöka något oerhört i huvudet.
Ja, verkligen. Och när jag minns Chris och Lisanne, då tänker jag ju alltid att de står där på Mirador och att de är så lyckliga att de har gått upp för berget.
Mm.
Och de har gjort den här ganska lätta vandringen. De ser inte oroliga ut alls.
Nej.
Och av någon anledning då så väljer de att gå ner på fel sida. Och vi har ingen aning om varför.
Nej.
Så här kan man ju spekulera helt vilt.
Men jag tycker, alltså, nu när du berättar det här med den här mer ingående informationen, betydligt mer ingående informationen än i vårt avsnitt 0, då, avsnitt 7.
Glöm avsnitt 7 av Mördarpodden.
Avsnittet jag inte får prata om, som ni inte ska lyssna om. Jag tycker att vi kan döpa om det till lyssna inte på det här avsnittet bara.
Jag kommer ändra avsnittstecknen så att säga, vi har gjort det här fallet igen, lyssna på det istället.
Link. Ja. Det, absolut, så kan ni lyssna på det i nostalgi istället och höra hur orutinerad jag var som poddare.
Men vi hade inte rätt information. Ingen kunde veta så här mycket 2019.
Nej.
Det största skälet till det är att den utredningen har släppt, så det hade vi inte gjort då. Så det finns 3000 sidor på spanska om det här fallet.
Mm. Alltså, jag bara tycker så att man lär känna dem ännu mer. Jag kunde tycka att 2019, eller när vi släppte det fallet, att det var att man connectade väldigt mycket med Chris och Lisanne redan då. Men nu känner jag ju bara att, oj, med dagböckerna, med deras nära kontakt med familjerna, med deras nyfikenhet på livet. Alltså, nu börjar det nästan så här, det låter nästan så här cringe, men det, jag menar det verkligen. Jag tycker det här är, det blir så sorgligt, det blir så oerhört sorgligt allting.
Vad roligt att höra att du säger det, för jag ville verkligen göra precis det här upplägget. Att första avsnittet var vi ger oss iväg på semestern, andra avsnittet är vi kommer till Buket och får problem, och tredje avsnittet är försvinnandet. Ett tag var jag väldigt inne på att till avsnitt här emellan, men jag hittade ingen naturlig avdelar där. Och jag har också tagit med väldigt för lite från dagböckerna.
Mm.
Men jag tycker det är viktigt att lära känna Chris och Lisanne innan det här blir ett av de mest komplicerade fallen i minst Panamas historia. Men också, och det har ju blivit mycket mer uppmärksammat nu än vad det var då.
Mm.
Det var just Jeremy Crites artiklar i Daily Beast 2016 som väckte västvärldens intresse för det här fallet. Men nu är det ett enormt stort fall.
Mm. Ja, jag är jätteimponerad hur du har lagt upp det här. För att det, ja, det går rakt in i hjärtat. Och det, jag blir så här, nu vill jag också bara höra mer.
Ja, jag vill ju verkligen bara hålla kvar det här och köra hela natten. Köra ja. Alla 10 delarna. Men det skulle nog inte bli något bra, för då är del 10 skulle sitta och spekulera. Så skulle de här dimensionsportalerna och rymdvarelserna dyka upp.
De kanske kommer upp i alla fall.
Ja, det kanske blir.
Avsnitt 52 av det här fallet.
Ja, de valde att gå vidare för de såg rymdvarelserna på andra sidan.
Men som sagt, ni som lyssnar på Patreon, ni kan fortsätta lyssna på del 4 som kommer nu. Och vad kommer att hända i del 4, sa du?
Del 4 är sökinsatsen.
Ah.
För det här kommer att röra upp enorma krafter i Panama.
Mm.
Och Panama och Nederländerna kommer att göra, och de anhöriga kommer att göra jättemycket för att hitta Chris Ulysan.
Mm.
Men det är nästan ingen som kommer att göra mer för att hitta Chris Ulysan, enligt han själv, än Feliciano González.
Mm.
Ni kommer att märka att han är med överallt i sökinsatsen och i det som händer sen. Och egentligen så borde det inte vara jättesvårt att hitta dem här.
Nej.
För att det här är som sagt kända stigar, det finns massor av människor som känner till det här, som är erfarna i den här terrängen och kan hitta folk här.
Ja, och jag menar liksom, skulle det vara då, nu börjar vi ju med den här teorin, och det ska vi inte göra, jag antar att det kommer i sista avsnittet. Men...
spekulationerna har jag försökt hålla till avsnitt 9 och 10.
Okej, okay. Jag vill bara säga det här. Om de hade råkat ut för en olycka, ja, då hade det inte varit så himla långt ifrån i alla fall, de här stigarna. Då hade ju folk rör sig där hela tiden.
Exakt.
Ja.
Och i den officiella versionen från myndigheterna så har de bestämt platsen där de råkade ut för olyckan. Och det är helt omöjligt.
Ja.
Och Panamas myndigheter har aldrig lämnat den här teorin. Men den teorin är helt bizarrt dålig. Och jag kan med 100% säkerhet säga att de har fel.
Ja.
Det är inte en olycka som inträffar den platsen. Det vet vi då. Men Panamas myndigheter har ändå vägrat ändå sig. Och det beror ganska mycket på åklagaren i fallet, som är, för att använda ett ord jag sällan använder om en myndighetsperson i en podd, en komplett idiot.
Mm.
Men så henne ska jag slänga mycket skit på.
Kanske lite pressad från andra ställen, att jag tänker med turismen och bevara det. Och...
oh ja, mm. Det finns mycket att försvara här.
Mm.
För Boquete är ju en fantastisk turistort.
Mm.
Och en jättebra resurs för provinsen Chiriquí. Och åklagaren jobbar för provinsen. Det är en distriktsåklagare.
Japp. Ja.
Måste vi sluta nu alltså?
Åh!
Du vill inte köra vidare med ett avsnitt till idag?
Kanske. Får se. Ja. Men till er alla, förutom Patreon, vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
I nästa avsnitt.
När jag berättar om hur en stor elak japansk björn kom och tog Chris och Lisa.
Är det nu du ska säga? Kasakake.
Kasakake. I'm in a killing state of mind. 'Cause I living.